De flesta av oss behöver nog inte tänka så långt tillbaka för att minnas ett möte vi suttit i som inte blev bra. Mötesledaren kanske inte hade hunnit förbereda mötet. Syftet med mötet kanske var otydligt, eller så blev deltagarna av någon anledning inaktiva och började kolla mejlen eller annat. Eller någon deltagare kanske tog över mötet. Christoph Haug, mötesforskare vid Göteborgs universitet, säger att utgå från att det är mötesledaren som ansvarar för mötet är ett av de vanligaste misstagen vi gör när vi har möten. Och som mötesdeltagare så har man ju inte kontroll över planeringen av mötet. Men finns det något man kan göra för att vara en bra deltagare? Och får man kliva in och försöka hjälpa till när man märker att man är med i ett möte som inte fungerar? I det här avsnittet av Transformationspodden ska vi prata om guerrilla interventions och diskutera eller ge 6 tips på hur man kan agera som guerrilla-facilitator och också bjuda på 3 helt egna. Jag heter Tove Mohall, jag är innovationsledare och en av Hello Futures faciliteringsnördar. Och jag kommer tillsammans med Simon Mare att guida er genom det här avsnittet. Så Simon, det är du och jag som ska diskutera då guerrilla interventions idag. Och du är ju inte helt ny i podden, men du kan ju ändå få påminna om vem du är och kanske också säga om du känner igen det här problemet med saker som kan gå fel i möten och dåliga möten.
Mm. Hej Tove och hej alla lyssnare. Vad kul att få vara med i den här upplagan av Transformationspodden. Jag är ju också en av Hello Futures faciliteringsnördar, så det ska bli riktigt kul att få grotta ner oss lite i det här ämnet idag. Annars är jag designer på Hello Future. Och stor möteserfarenhet har man ändå då. Det är liksom designperspektivet behövs ofta i många olika projekt och sådär. Så det blir att man sitter med i en del möten ändå. Så jag kan absolut känna igen det här som du berättade om lite grann. Att det, man har många möten men inte alltid det blir de mest produktiva eller mest uppstrukturerade mötena och sådär. Jag tror det som slår an mest hos mig är just det här att man har ett möte som känns som att det har varit väldigt produktivt. Man har pratat om jättemånga vettiga saker och bollat idéer och lösningar och sådär. Men sen efter mötet så känns det liksom lite så här, okej, men vad händer nu då? Hur var det meningen att vi skulle gå vidare från det här egentligen? Man liksom missar att sätta tydliga uppföljningspunkter eller tydliga to-dos eller någonting sådär. Så det kan jag känna ibland att man nöjer sig med att ja, men nu är mötet klart här exakt en timme som man körde och så går man vidare för nu har vi gjort det här mötet. Men så det kan jag uppleva ibland att det känns som att de möten rinner ut i sanden lite grann ibland. Förstår du vad jag menar?
Men verkligen. Och det är ju det kommer tips på den där delen. Men det man kan säga också är ju om man själv ansvarar för mötet, då har man ju alla möjligheter att se till att de där sakerna inte händer. Men det är just som du säger, när man sitter i möte och kanske inte är en sammankallande, och då händer det där. Och då kan man bli lite mer så där överrumplad kanske. Mm. Att oj då, men hur blev det så här? För att man kanske inte då, som han Christoph Haug sa, att man tänker att den som sammankallar är lite mer ansvarig och så missar man det själv.
Du har ju pratat mycket om det här de senaste veckorna på Hello Future, vilket är lite anledning till att vi gör det här podcastavsnittet också, det här guerrilla facilitation och guerrilla interventions och sådär. Kan du inte berätta lite om hur du kom över det begreppet från första början och började tänka på det?
Ja, nej men precis. Jag som sagt då, lite så här faciliteringsnörd, så var jag på LinkedIn där man kan hänga ibland och så scrollar jag förbi då en lista på med 6 tips för guerrilla facilitation. Och jag hade inte riktigt hört begreppet förut. Jag tror jag hade hört liksom guerrilla urbanism eller några sådana här andra där man andra liksom guerrilla metoder. Men inte guerrilla facilitation. Så att jag
hör bara gorilla hela tiden i huvudet. Sitter och snackar om det. Eller grilla.
Ja, grilla. Ja, just det. Grilla. Alltså grilla som i grillakorv.
Ja. Ja, precis.
Nej, men, precis. Ja, men, jag vet inte, vad ska man säga istället? Det är svårt, säger man.
Nej,
liksom,
jag tycker det är bra. Alltså, det är därför jag fått lite kul fäste också på något sätt, det ordet, just för att det är lite, det är lite roligt. Det är som ett lite roligt buzzword på något sätt.
Ja, men vi kör vidare. Ja, det har blivit lite buzzword, kanske,
jag
hos oss.
Avrätt dig.
Ja, men det är helt okej. Vi ska se, men Guerrilla Facilitation då? Ja, men det här var i alla fall en post som Kenneth Agerholm på Danska Flok postade, där han skrev de här 6 tipsen då. Och när jag läste den så det jag tog med mig av det var att okej, men guerrilla facilitering, det gör man nog ganska mycket omedvetet. Och saker man gör omedvetet, när det hamnar i en sån där lista och man börjar reflektera över det, så gör det också att man kan bli bättre på det. Och det var det jag tyckte var spännande då, att man har ju läst många tips på hur man är en bra liksom facilitator, alltså hur man håller bra workshops och hur man håller bra möten, agenda innan och sånt där. Men man har ju inte samma kontroll eller möjlighet att påverka när man inte själv har planerat det. Men det här gav då ändå en del metodik för att göra just det. Så det var det jag tyckte var lite kul. Så att, ja, men jag har reflekterat lite grann och sen tagit fram då utifrån de här 3 egna. Men jag tänker att vi ska börja och prata om Kenneths tips.
Kenneths
tips. Hur låter det?
Ja, men det låter skitbra. Jag är peppad. Vad kul det ska bli att få höra.
Mm, precis. Men vi börjar med en som är lite sådär, en sak som jag tänker att man gör lite omedvetet kanske. Så, tips, eller punkt nummer 1 på listan då, handlar om när man är med i ett möte, bara deltagare på, och man märker att det inte har ett så tydligt syfte. Dels kanske man då inte har fått någon liksom agenda innan där det beskrivs, och facilitatorn eller den som har sammankallat kanske inte har något sånt intro där man berättar om varför man är med på mötet och vad som är målet med mötet. Så tipset då som var i den här posten var att man kan säga någonting i stil med det här då. Kan vi ta en minut att sammanfatta vad syftet med mötet och vad målet med mötet är? Lite kort och gott. Vad tänker du om det? Är det något man kan göra som mötesdeltagare?
Ja, det är absolut någonting man kan göra som mötesdeltagare. Jag tycker det är roligt att det här är det första tipset som kommer upp. För det här är någonting som jag märker att jag själv gör väldigt ofta i möten. Just att jag tror det är för att jag känner sånt personligt behov och alltid har stenkoll på vad syftet är med det man håller på med, för annars blir jag lite så här blockerad. Så jag kanske är extra benägen och använda det här tipset. Men så jag hoppas att det är okej i alla fall, för jag gör det hela tiden. Nej, men jag tror att det är bra att göra det. Jag tror framförallt så tror jag det är vanligare än vad man tror att liksom andra mötesdeltagare sitter med samma fråga lite grann, att man kanske kommit in från sidan lite grann och så vill man påminna sig om så här, men vad är det vi ska göra egentligen i det här projektet eller i det här mötet eller så. Och så har man kanske inte blivit helt inspelad på det, men så vill man inte verka dum eller verka som att man, ja, men jag kanske borde snappat upp det, men så har jag missat det och sådär. Så jag tycker att det brukar skapa en starkare psykologisk trygghet i mötet just av att ställa en sån typ av fråga, att man öppnar upp för mer utforskande frågor och så kallade dumma frågor också och sådär. Så jag tycker det är jätteschysst liksom. Det är schysst mot gruppen och det är, ja, egentligen kan vi tycka att man borde göra det som en aktiv mötesdeltagare, att man ska se till att man förstår varför man är där, och om man inte förstår det att man lyfter handen och flaggar för det liksom. Jag vet inte, vad tycker du?
Nej, men jag håller också med om att om man tycker att det är otydligt själv och ändå har liksom lyssnat in, så borde det också vara fler i mötet som också tycker att det är otydligt. Och just att våga ställa de där dumma frågorna kan ju vara schysst, för förmodligen vill ju den som har sammankallat att det ska finnas en gemensam förståelse för det. Sen tänker jag att man kanske kan, jag vet inte, att jag tycker inte att det är så farligt, för jag är ju mer som du. Jag vill att man ska komma upp och iväg och fram och att alla ska vara eniga. Men man kan ju också försöka reframa frågan lite grann. Istället för att säga så här, syfte och mål, så kan man ju försöka ta ner det några några pinnar och säga så här, ja, men vart vill du vara i slutet av det här mötet? Eller kanske liksom försöka säga det på ett mer avslappnat sätt kanske.
Just det. Du tänker att det finns någon risk att man liksom, de andra i mötet eller mötesledaren blir lite så här, tycker att man sätter käppar i hjulet eller att det går för långsamt eller?
Ja, nej, men jag vet inte att det kan liksom bli så högtravande alltid om man ska prata om syfte och mål. Jag tror att jag kan hamna där själv.
Men vad är syftet egentligen?
Ja, men lite.
Lite så.
Ja. Att man att man kan använda andra ord kanske. Men sen, alltså, bättre att man säger någonting och säger det lite fel, att man inte ser någonting alls. För jag tycker också att det är helt självklart egentligen att det ska vara tydligt varför man sitter där och vart man vill någonstans. Så... Ja, men man kan ju försöka tänka på, och sen beroende på vad man pratar om också. Är det liksom att planera julfesten, då kanske man inte behöver använda syfte och mål. Men är det så här, i vilken riktning ska vi som företag, då kanske man ska det. Så det kanske beror på vad man diskuterar också.
Ja, helt sant.
Okej, men den gillar
generellt,
vi
ändå. Generellt ett hett, det är ett hett tips, ja absolut. Börja starkt.
Ska vi ta nummer 2?
Ja, det tycker vi.
Okej, vad ska man säga då? Utmaning nummer 2. När en deltagare är väldigt dominant och kanske tar över då. Så man sitter, man är inte sammankallad som sagt, men man har en i gänget som kanske pratar och tar över. Så är då tipset att man ska steppa in då. Och tacka för att den här personen delar med sig och säga att det är viktigt, tycker han. Och sen så ska man då säga, men vad tänker ni andra? Ska vi ta ett varv och höra vad övriga deltagare tycker om det? Och här tar man ändå som ett kliv in. För man är ju inte liksom facilitator, man är ju bara en mötesdeltagare. Vad tänker du kring att göra så här?
Ja, alltså det är absolut, så tänker jag ju först på att det känns ändå som att den liksom mötesledaren eller huvudfacilitatorn har som huvuduppgift att se till att det här inte händer. Det är ju ändå en av facilitatorns absolut största uppgifter att se till att alla får tycka till och komma till tals och sådär. Men vi ska försöka bortse från det nu, vi är ju gerillafacilitatorer här. Alltså, ja, jag tänker att det i teorin är bra, men i min egen erfarenhet så tycker jag att det här blir svårare i praktiken ändå. För att det är som att man gör ändå en större ingrepp i samtalsdynamiken på något sätt. Och det är komplext det här med liksom folk som tar upp mer space eller liksom mer talutrymme eller liksom saker att säga till om sådär i en grupp. Inte alltid heller medvetet, men det blir väldigt lätt att resten av gruppen också följer det. Så i min erfarenhet så skulle den här tipset vara, det var visst att man skulle försöka liksom lyfta in andra och ta varvet runt, fråga vad de tänker och så, eller hur? Och ja, jag vet inte. I min erfarenhet så kan det leda till att de personerna fortsätter ändå vara lite tystlåtna eller kanske inte riktigt vågar tala högt vad de tänker och så. Just för att den här en person har etablerat en större liksom, dominant position. Så jag vet inte alltid om det är det mest produktiva i praktiken egentligen. Samtidigt så är jag nu då för såklart borde försöka komma med ett annat mycket bättre förslag. Ja. Men lyckas inte riktigt med det på rak arm. Vad tänker du kring den här punkt 2, Tove?
Jag tänker ändå, lite beroende på situation såklart, och det här är allt det här är väldigt situationsberoende. Men jag tänker att det ändå inte är så stort övertramp att säga en sån sak. Att så här, okej, men typ ska vi ta varvet runt? Jag tänker att det borde man ändå tycka är okej som facilitator. Och speciellt kanske beroende på hur gruppdynamiken ser ut. Men om man har liksom... Eller det jag har sett framför mig då med liksom gerillafacilitering och så. Att det optimala vore ju generellt när det kommer till de här tipsen. Att man har haft de här diskussionerna i sitt team. Typ. Hur ser vi på det här? Det här kanske vi borde ta efter alla de här tipsen. Men det vore ju ganska skönt att veta så här... I alla fall om man är... ja, men som du och jag skulle kunna ha det snacket med varandra. Är det okej att jag liksom gerillafaciliterar under dina möten? Och liksom, vad är okej? Hur långt kan man ta det? Men jag tycker ändå att be om att ta ett varvet runt för att få någon att sluta hålla monolog. Jag tänker ändå att det är okej. Och jag tänker inte att det kanske finns andra smartare sätt och man kanske kan snacka lite taktik efter mötet. Okej, hur ska vi liksom ta det här vidare nu? Nu blev det mest att en snackade. Det skulle ju kunna vara ett sätt. Men jag tycker ändå att det är ett helt okej tips. Att man skicka den varvet runt.
Ja, men det är ju, ja, jag tycker det är okej också. Men jag tycker det är intressant hur du kommer in på här. Vi kanske kan prata om det mer sen. Alltså, men just det här med, vad är det som skulle göra att det inte är okej då? Alltså det här med att liksom trampa på tårna och det. Det är ju mycket det man kommer in på också. Även i själva tipset, liksom att så här, ja, du som pratar hela tiden, du har en jätteviktig poäng, men nu ska jag fråga alla andra förutom dig vad du tycker. Alltså det är ju fortfarande lite så här, det finns en risk att man trampar den personen på tårna också, och det är mycket så här, man kommer in på det där ganska mycket tycker jag i alla fall. Jag det är mitt huvud liksom. Och så här, men tänk om det huvudfacilitatorn tycker att han eller hon, eller får känslan av att de inte gör ett bra nog jobb för att det är massa andra som steppar in och så där. Det är ju, ja, det är ju inte komplext det här ändå. Alltså.
Superkomplext. Ja, men vi får se om vi kör vidare på listan i alla fall, så att vi kommer i mål med den.
Ja, fler punkter.
Då, en annan sak som kan hända, och det här tycker jag i alla fall är väldigt vanligt, men det är att diskussionerna hamnar, vad ska man säga, utanför ämnet, att man liksom drar iväg åt ett annat håll. Och det här kan ju ske då, speciellt om man har sagt så här, okej, det här är syftet och vi ska i mål hit då. Men ändå så hamnar man liksom på ett annat ställe. Och då är då tipset här att man ska påtala det. Alltså man ska steppa in då och säga, superviktiga frågor. Ska vi notera dem och återvända senare så att vi kan återgå till huvudämnet? Så här gör man ju då ett ingrepp i mötet. Vad tänker du om det?
Det här är ju ett rätt. Det är ju ändå ett ganska stort ingrepp. Alltså det är ju på någon form, på något sätt, att man tar över och börjar styra agendan lite grann. Så här kan jag ju ändå känna det här att man börjar, här börjar man ju komma in på ändå på huvudfacilitatorns alltså största ansvarsområden då. Alltså jag kan tycka att i min egen erfarenhet, om jag själv faciliterat möten eller workshops eller sådär, just att hålla i taktpinnen och se till att det flyter på, så att tyvärr måste jag avbryta er nu för att det här är vår agenda som vi bestämt och vi måste göra klart mötet. Så det brukar funka ganska bra. Folk brukar ha ganska god respekt för att man måste hålla liksom timeboxen så att säga. Men jag vet inte, jag tycker det känns lite invasivt, intrusive. Ja, i alla fall om en mötesdeltagare liksom så här, ja, men det vi pratar om nu, det är inte intressant, utan kan vi återgå till huvudämnet? Jag vet inte. Det känns som det finns risken då för man hade behövt något väldigt liksom polerat eller smart sätt att säga det. Och nu kommer vi in på det här med tonfallet igen då, att om man säger just som i tipset här från Kenneth så här, vilka viktiga frågor, kan vi notera dem och sen återvända till huvudämnet? Alltså jag tycker ändå det låter lite så här oskönt på något sätt, men ja, samtidigt kanske man behöver det. Jag vet inte, det är svårt. Vad tycker du?
Nej, men alltså, som sagt, jag har ju sagt det här jättemånga gånger själv. Inte i rollen som grillfacilitator, men alltså, när man håller egna workshops och möten. Nej. För det är ju, alltså, det är ju väldigt vanligt alltså, att det kommer upp jättemånga spännande och viktiga säkert diskussioner också, men som inte tar en närmare dit man vill. Och då är det ju verkligen ens ansvar då, som facilitator, att så här, säga det bara, superintressant, vi måste tyvärr för att kunna komma i mål med den här dagen parkera det där. Och jag eller brukar ofta ha någon sån här parkeringsplats, det kan man ju ha både på digitala whiteboards och liksom, man liksom skriver ner det och liksom inte bara låter det liksom rinna ut i sanden. Men det här är ju absolut som du säger, det här är ju någonting helt annat. Att göra det på någons annans möte. Men jag tänker också att om man är junior eller liksom inte har jobbat så länge, det är ju en lite jobbig grej att säga kanske till någon så här viktig person som är med, som kommer in på någonting, att liksom avsluta någon eller några diskussioner för att komma i mål. Så att det kan ju också vara någonting man behöver hjälp med om man tycker att det är jobbigt. Men det är ju samma sak där då. Det bästa hade ju varit att ta koll på hur teamet känner kring det, om man får hjälpa till på det sättet eller inte. Men det är ju verkligen det kan ju bli jättefel, tänker jag. Alltså personen som har sammankallat kanske tänker så här, vad bra att den här diskussionen kom upp. Den måste vi diskutera klart. Alltså det blir ju, det är ändå high stakes.
precis. Ja, det kan ju bero lite på vad det man pratar om också. Ibland kan det ju vara att man liksom mötesdeltagare glömmer av sig och kommer in på något annat, och så är det ganska uppenbart att man liksom behöver hitta tillbaka till huvudtråden. Då kanske det är lite lättare tröskel, alltså lite lägre tröskel ändå för att vara så här. Ja, men hörni, ska vi inte fortsätta på
enligt agendan? Ja, men det är väl, liksom, det är väl tonen så också. Alltså för att om man säger lite så där, då är det ju ganska helt okej ton kanske. Men om man börjar prata som jag, bara den där måste vi parkera. Ja, alltså då blir det ju väldigt sådär, lite formellt. Ja,
ja, exakt.
Ja, men vi kör vidare, tänker jag. Och då kommer vi till punkt 4 då. Och den här känns ganska vanlig i digitala möten, tänker jag. Jag tror att det här sker ofta i alla fall i digitala möten. Exakt.
Är det att man mejlar eller?
Inaktiva deltagare. Alltså... att man börjar kika på andra fönster än det här digitala mötesfönstret, tänker jag.
Det är jag sitter väldigt och mejlar just nu.
Multitasket i så fall.
Nej, det gör jag inte.
Nu ska vi se vad han säger. Vi diskuterar några väldigt viktiga problem just nu. Kan vi alla ta 3 minuter så att alla kan få ner några viktiga lösningar? Och sen kan vi alla få dela sina tankar kring ämnet. Så att det är egentligen då den här varvet runt som han tipsade om sist. Men plus då att man ska ta 3 minuter individuell tid och tänka.
Ja, det är ett litet ingrepp igen då på något sätt. Att ändå skjuta in någon form av ny punkt på mötesagendan liksom. Så, ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker om det här. Jag försöker liksom föreställa mig det på något sätt, att man sitter och så ser man några som sitter och inte är med så mycket, och så kommer någon som säger att ja, men nu ska alla ta 3 individuella minuter och få ner viktiga tankar och lösningar. Jag vet inte. Jag vet inte om det kommer hjälpa så mycket. Alltså det känns som att det här är... Finns det en risk att man försöker genom den här lösningen, tipset eller vad man ska kalla det, försöker behandla symptomen liksom, snarare än orsaken? Jag kan tänka mig att någon som ändå sitter och är lite distraherad och är det av en anledning så att säga. Alltså man sitter och mejlar för att man kanske inte känner att man har en tydlig roll i mötet, eller att man kanske inte borde vara i mötet, eller att man inte får komma till tals eller sådär. Jag vet inte om det finns en risk att man kanske bara gör bare minimum då och skriver ner några snabba lösningar och så skickar man det och så fortsätter man mejla ändå, och sen så har man liksom inte löst... Förstår du vad jag menar? Att man inte löst liksom grundproblemet. Vad är anledningen till att den här personen vill vara dryg, som den personen sitter och är inaktiv och kanske jobbar med något annat, utan det finns förmodligen något annat problem då som man kanske inte riktigt bemöter genom det här tipset från Kenneth. Vad tänker du?
Alltså det jag tänker är att jag skulle vilja testa det. För att jag tror att potentiellt sett kanske det... Alltså det skulle ju också kunna vara så att folk har börjat liksom försvinna iväg. Det kanske är ett dåligt och planerat möte, och det kanske har otydlig agenda. Alltså det kan ju vara, som du sa, så här, det kan ju vara massa anledning till att det blir det här inaktiva deltagarna. Men den där övningen kanske ändå skulle kunna kickstarta intresset igen. För att då tvingar man ju in på något vis och göra någonting individuellt som man sen får liksom dela och diskutera. Så det kanske potentiellt är svinbra. Men jag har aldrig provat det. Så jag tänker så här, man kanske ska ta sig någon frihet och testa det nästa gång.
Ja, absolut. Det här känns inte som någonting som vi har provat direkt.
Ja, precis. Alltså, i workshops så har vi den typen, eller så här, vi har ju många den typen av övningar i workshops, men då är det liksom andra premisser. Här är det ju mer att det funkar dåligt och därför ska man prova det. Men...
Ja, precis. Just den att avbryta in liksom så här. Jag vet inte. Att det, så här, det känns lite passivt på något sätt mot att så här. Det är inte så att man så här, nu ser jag att massa personer sitter aktiva här, så nu måste vi göra något åt det, utan jag tycker det kanske skulle kunna upplevas som lite skumt om någon kommer in från sidan med
ett
väldigt specifikt förslag att man ska sitta och alla ska ta, nu ska alla ta 3 minuter och skriva ner på post-its. Så här. Då hade jag, om någon kom och sa det, så hade jag nog frågat varför då?
Men alltså, jag tänker, kan man inte också sätta ord på det och säga så här, nu känns det som att så här, luften har gått ur oss alla. Ska vi ta 3 minuter? Alltså så här, man kanske kan säga varför. Så här. Vad tänker ni om det? Och jag tänker också... Det är i alla fall de här frågorna som han... Det är i alla fall öppna frågor, allt det här. Man kan ju också säga, nej, det vet jag inte. Jag tror att det är bättre att vi avslutar och typ ta ta nya tag. Folk kan ju i alla fall ja, det säga sant. Nej.
Det är sant.
Men ja. Mm.
Ja, men det tror du hittade ett sätt att göra det lite bättre där. Att ändå, jag vet inte, man vill liksom inte sticka under stolen för mycket med vad vilket problem det man försöker lösa heller med sin guerilla facilitering. Liksom. Att man ändå så här, ja, men det handlar om att vi försöker få upp pulsen igen i mötet här. Vi försöker få in alla igen.
Ska vi testa något? Liksom, ja, precis. Och se, ja. Det kanske skulle kunna vara ett sätt. Ja, ska vi ta punkt nummer 5?
Mm, 5.
Och här kommer vi in på det som du sa, tror jag. Det problem du hade stött på. Alltså när ingen dokumenterar de beslut som tas. Så att man sitter då efter mötet och tänkte, men oj, vem skulle göra vad nu? Skulle jag göra någonting? Den typen av möten. Och då ska vi se vilket tips vi får. Då. Och då säger han att man kan säga någonting i stil med, oj, nu hade det varit toppen att få koll på nästa steg. Kan vi ta en stund och se vilka beslut vi har tagit och vem som gör vad efter mötet? Det här låter som någonting som är liksom sker sista minuterna. Vad tycker du om det?
Ja, gör det.
Gör det.
så blir jag glad. Ja, men jag tycker det är ett bra tips. Som egentligen, det låter så uppenbart, men det är liksom lätt att, av någon anledning så är det lätt att glömma av och göra det på något sätt. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Det är som att jag har funnit mig själv i så många situationer också där man så här, jag tänker aktivt så här, men det här kommer jag ihåg att jag ska göra, eller det här ska jag ska ju bara fixa det i övermorgon. Och sen så är man några dagar senare eller några veckor senare så, och jag önskar verkligen att det fanns något antecknat från det där mötet eller det som vi beslutade där och då. Så jag vet inte, är det bara att man är lat att man inte gör det här? Jag vet inte, det är så himla kraftfullt och verkligen ha tydliga nästa steg liksom, på to-do-nivå. Men Tove, du ska göra det här, Simon, du ska göra det här. Nu har vi bara ett tips kvar efter den här, men det här känns ändå som mitt hetaste tips från listan än så länge.
Det här tar du med dig. Det här är din guerrilla faciliteringspunkt.
Ja, precis. Och det är så roligt att jag sitter och klagar i början av avsnittet här på sådana här möten som liksom inte mynnar ut i någonting eller rinner ut i sanden. Och så har jag själv inte kanske guerrilla faciliterat så bra som jag hade kunnat göra. Så det ska jag försöka bära med mig nu att bli starkare på punkt 5.
Ja, men det är det jag tycker är intressant med den här typen av listor. Alltså jag tycker ofta att det är så att när man känner, ja just det, så där är det. Och det där gör jag lite grann. Alltså när man kan liksom reflektera och det är liksom i närheten av det man nästan redan gör, så brukar det fastna bra hos mig. Gilla konkreta saker. Ja, men bra. Vi tar sista punkten då på Kenneths lista. Och det handlar om när det uppstår konflikt då, alltså mellan två mötesdeltagare, att det blir liksom någon typ av het debatt kring någonting. Så kan man försöka då vara positiv och säga så här, fint med engagemang från de här två parterna, hoppar man in och säger som deltagare. Och för att förstå era båda sidor kan vi försöka summera nyckelpunkterna från båda perspektiven för att hitta en bättre lösning. Och så frågetecken efter det. Är det här någonting du har varit med om eller testat någon gång?
Nej, jag tror inte det. Inga stora konflikter i alla fall. Men den här känns svår tycker jag, sista punkten här. Känns som att vi nästan börjar liksom tangera andra ämnen än nödvändigtvis facilitering. Även om det är såklart någonting man måste kunna hantera som facilitator såklart när det uppstår konflikter. Men jag vet inte. Det känns som att det är kanske inte super självklart för var och en att liksom kliva in och försöka konflikthantera. Liksom. Jag tycker ändå att det här känns ju som den mest utmanande punkten av de som vi haft hittills. Det är inte helt självklart och det beror ju väldigt mycket på vilka är det som har den här konflikten och hur eskalerad är den konflikten och lite sådär. Ja, jag vet inte. Vad tänker du? Jag tycker det är jättesvårt. Alltså det finns ju stor risk att det här, jag tror du började med att tipset med att väldigt fint att få höra sånt engagemang från er båda. Alltså, jag tycker vi kommer in lite grann på det här. Att det, och det, jag tycker det återspeglas i alla de här tipsen egentligen. Att det handlar rätt mycket om hur du säger det också. Och inte riktigt vad du säger. Alltså så här, om du är i ett möte med två personer som skriker och gormar på varandra i princip och så, ja, vänta lite nu, så väldigt fint att få höra ert, ja, engagemang. Ja, då tror jag kanske inte att det biter. Men kanske om det är liksom tjafsigt eller passionerat sådär, då kanske det biter lite bättre sådär. Så vad har du för tankar kring det? För det är någonting som jag har mycket i huvudet nu, är det här att det handlar mycket om gruppdynamik och det handlar om vilka personer som är inblandade och att inte försöka trampa personer på tårna och sådär.
Ja, nej, men jag tänker också att det känns som en, alltså de är ju på väldigt olika nivå. Den här förra var ju väldigt, vem jag vad nu liksom, att ställa den frågan, ja, den känns så här, är liksom nybörjarnivå. Ja. Alltså det kan vem som helst göra och det är liksom, ingen skulle ifrågasätta det. Det här är ju absolut liksom expertnivå kanske, beroende på hur liksom... Ja. Hur det liksom, inte bråket här kanske, men konflikten liksom ser ut då. Men jag tänker att man skulle ju kunna försöka säga så här, om, alltså det är samma sak som att någon tar över mötet lite grann, att säga så här, men jag förstår, det finns jättemycket att diskutera, men vi kanske måste försöka gå vidare och så får ni fortsätta prata med varandra efteråt. Alltså man kanske kan försöka liksom, i alla fall så här, för att vi ska hinna i mål, att man kan liksom skylla lite grann på nu har vi så här lång tid kvar, ja, eller jag skulle vilja göra... Ja. Att man kan försöka hjälpa varandra ändå i det där.
Det.
Så att det inte bara blir den som har sammankallat till mötets ansvar. Om det blir den där typen. Så just det är väl lite schysst att kliva in ändå. Försök i alla fall, beroende på relationen till de som har den här, de som diskuterar och sådär.
Ja, just det.
Men exakt hur...
Ja, det var punkt tre som var det där med diskussioner utanför ämnet, va? Det är lite, nästan lite samma tips som det är, att så här, men det här håller oss inte riktigt on track, så att säga, den här.
Eller ta för mycket tid från, liksom, ska hela gruppen sitta och lyssna på det, tänker jag. Alltså, okej, då får ni liksom diskutera det med en tvåpart diskussion i så fall. Och så får ni berätta vad ni har kommit fram till. Jag vet inte.
Ja.
Men någonting. Men det är ändå intressant lista, för den är som sagt på liksom flera nivåer.
Hej, Leif här från Hello Future. Jag tänkte bara berätta att nu öppnar vi upp för nästa omgång av vårt träningsläger för innovationsledare. Den här gången kör vi i Umeå och det är datumen 27 till 29 maj 2024 som gäller. Det här träningslägret är till för dig som jobbar som innovationsledare, verksamhetsutvecklare, projektledare, men har någonting med innovation och utforskande arbete att göra idag. Och det här är inte en teoretisk utbildning där du får sitta och lära dig modeller som du sen ska tenta av, utan det här är praktiska övningar där du tillsammans med andra deltagare får jobba i team och lösa scenariobaserade uppgifter. Och vi från Hello Future finns där som coacher och guider genom det här jobbet. Om du vill läsa mer om det här så går du in på hellofuture.se på vår startsida. Klicka dig vidare in via länken där till träningslägret. Där kan du se lite grann vad andra har upplevt när de har deltagit. Och där hittar du även länken för att anmäla dig eller skriva upp dig på intresselistan. Så jag hoppas att vi ses där i Umeå under våren. Det skulle vara toppen.
Ja, men det var de sex punkterna i alla fall. Och då har vi den här bonuslistan då, som jag har satt ihop. Så vi ska se hur du känner inför den. Ska jag köra igång med den direkt också? Är det en ny lista då?
Ja, det är mötets höjdpunkt, tänker jag. Nu är inte för att sätta press på dig det här, men jag är jättesugen på dina
experter. Du kanske sågar dem.
Ja, det får vi se.
Ja, men första punkten är om man sitter i ett möte där man känner att det är en rörig agenda. Eller så här att man diskuterar lite av den frågan och lite av den andra frågan och liksom återgår så där, hoppar lite mellan agendapunkter. Så är mitt tips att man kan, vilket jag gör i princip nästan varje digitalt möte, men att använda en digital whiteboard och skärmdela. Att man har någonting att hänga upp diskussionerna på, för att alltså, jag tänker så här, det här blir väldigt naturligt i fysiska rum. Alltså direkt det finns en whiteboard och någon vill diskutera någonting och dra några pilar så går man upp till den. Men jag tror inte att alla har det lika naturligt i digitala möten. Men det är ju svinbra.
Ja, det är svinbra. Jag kan, ditt första tips är 10 av 10 tycker jag. Nej men på riktigt, det är grymt. Jag som också som designer då ofta brukar prata mycket om visuellt underlag och någonting att titta på och vilken skillnad det gör när man får klämma känna på någonting eller liksom ha något, bara något form av diskussionsunderlag. Det finns jättemycket kraft i det där tror jag. Så det är, men som precis som du säger, i digitala möten inte lika uppenbart, för det är inte som att det ligger en eller står en whiteboard och skräpar bredvid. Så just det, det finns en whiteboard. Där man måste gå in på någon sida liksom för att komma åt en digital whiteboard.
Ja, men det hör lite grann ihop, men det som nu, vi använder ju på Hello Future i alla fall alltid samma liksom digitala whiteboard. Vi sitter i mural. Men det som också är bra om man liksom är injobbad i samma verktyg, alltså i en digital whiteboard, att då kan ju alla liksom hjälpas åt i det där. Och då blir det ju mer som att man jobbar tillsammans även under möten. Att det inte liksom blir en som bara behöver anteckna. Och så det tycker jag också är... Det kan bli mer produktivt också, tycker jag.
Jag tycker det känns som det hjälper med alla punkter från Kenneths lista. Kanske inte konflikthanteringen, men liksom det här med att om någon är inaktiv, att man bjuder in dem och så får man liksom lägga upp någonting där, eller att man kan ha en tydlig översikt av vilka ämnen man pratar om. Man kan ha mötesagendan uppe där kanske, och så nu pratar vi här, och man kan ha timers, kan man ju ha i mural. Precis. Också till exempel, som man slår på, nu ska vi prata om det här i 10 minuter och sådär. Det finns många fördelar där som liksom balanserar ut det lite grann och kanske till och med hjälper andra att gerilla facilitera det. Också.
Det är Kenneths lista 2.0 med digital whiteboard. Ja. Nej, men jag håller med. Jag tror att det kan absolut vara hjälp, alltså att det snäppar, liksom tar ett snäpp upp på möten generellt just med digital whiteboard. Eller fysisk whiteboard då, i fysiska möten. Men det går också in lite grann i min punkt nummer 2. Och det handlar om att många av de här tipsen är ju om man ska gerilla facilitera, liksom gå in i någon annans möte och liksom, jag vet inte, ge instruktioner eller liksom ta ton. Om man tycker att det känns jobbigt så kan det ju också hjälpa att liksom ställa frågan så här: är det okej om jag dokumenterar eller antecknar, kanske man säger. Är det okej om jag antecknar det här? För då får man också möjlighet, speciellt om man har en digital whiteboard, då kan man ju liksom börja anteckna. Men man kan också ställa frågan då så här, hur kan jag sammanfatta det där? Eller har jag tolkat det rätt om? Att man liksom får lite naturlig, liksom, lite större roll i mötet som också, du vet, man kan hjälpa till att sammanfatta eller så.
Ja, just det. Man får till sig lite mer mandat på något sätt genom att vara den här personen som dokumenterar upp på något sätt. Man blir som någon slags sekreterare.
Precis, man får lite mer officiell roll. Jag tror att det är också ett tips från den här sprintboken av Jay Knapp och gänget. Då har man ju rollen facilitator, det är liksom egentligen att ens godkänt, men att man ska ändå så här ställa den frågan måndag morgon inför den här processen då, så här. Alla okej med att jag faciliterar, och det innebär liksom ABC, alltså då innebär det att jag kommer ha koll på tiden, jag kommer kanske behöva pausa diskussioner, alltså de har ju som redan bett om lov, men alltså det är lite skönt att ha, även om det liksom guerrilla interventions handlar om att liksom ta sig lov på något vis, så kan det också vara skönt att be om lov, för då tänker man så här, men folk ändå har gett accept på det här, så nu kör jag liksom.
Be om lov att ta sig lov.
Ja, och sen en sista då, och den här är ju lite så här kanske så här designmetodik, men det gillar vi ju. Om man känner att det blir negativ stämning, eller så här, om man känner att man sitter kanske i möte efter möte och liksom ältat, inte vet jag, något internt problem, eller liksom man bara fastnar i och klagar liksom, och det blir väldigt icke-lösningsorienterat, så är det ju inte så dumt att använda hur kan vi-frågor eller liksom andra öppna frågor, att man reframar då det här problemet till en hur kan vi-fråga, för att liksom leda in diskussionerna på lite mer sådär lösningsorienterat. Vad är en hur kan vi-fråga? Det kanske du kan berätta.
Ja, men en hur kan vi-fråga är väl en typ av fråga som man formulerar utifrån en specifik utmaning, just så att det är de svaren som man kommer på den här frågan blir konkreta lösningar just i ett sätt att liksom brygga mellan utmaningsrymden och lösningsrymden, kan man väl säga.
Precis. Okej, ingen på Hello Future sopsorterar. Det är våran utmaning. Och vi pratar om det möte efter möte, att ingen sopsorterar. Det är ett jättestort problem och det luktar och det är dåligt för miljön och allting. Då kan man ju, hur kan vi fråga på det?
Ja, men precis. Ja, precis. Man kanske har gjort något, någon form, tar fram någon form av insikt på det, att det luktar så äckligt i soprummet så att det är ingen som ens vågar sätta sin fot där inne. Det är därför ingen går att sopsortera. Och då kan det skulle en, hur kan vi fråga vara liksom, hur kan vi göra miljön i soprummet lite bättre. Precis. Så att det känns mer motiverande att gå och tömma soporna till exempel.
Så vi ska ner och städa soprummet helt enkelt, så kanske det blir bättre. Istället för att bara gnälla om att det luktar äckligt där hela tiden. Ja, nej, men att man kan hjälpa till liksom, att ställa lite öppna frågor om man märker att det blir väldigt sådär, ingen framåtrörelse, så kan man ju använda, om man har lite ryggsäck med metoder. Ja. Ja, det tycker jag att man kan tänka på så här generellt. Nu var det ju en av de här tipsen, var ju så här, okej, men alla tar 3 minuter individuellt att liksom fokusera på lösningar och sen tar vi en runda. Mm. Alltså, hur kan vi fråga dig också en sån, en annan liksom, ganska bra metod för att komma på idéer. Alltså, det kanske finns andra grejer man kan använda också.
Nej, jag tycker det är ett hett tips. Faktiskt, alltså, det blir ju mycket mer. Det blir mycket mer framåtrörelse när man börjar prata om vad man konkret kan göra för att adressera det problemet man håller på kring. Liksom. Och sen, det betyder inte att man binder upp sig heller för att göra det. Just hålla på med precis det problemet, utan ja, man kan prata om det lite grann och sen kan man kanske ändra fokus eller ta ett steg tillbaka och byta riktning eller sådär. Men annars har du ju helt rätt att ibland hamnar man i att man sitter och tragglar liksom, samma saker om och om igen. Mm. Ja, det var bra extra tips, måste jag bara flika in här. Det var superbra.
Ja, precis. Så man får väl reflektera ni också när det här. Det känns som att man får ju, eller jag i alla fall, fick massor med tankar av hur man kan vara en bra liksom, mötesdeltagare och nära hur man kan steppa in. Men också framförallt, som vi pratade om lite grann mitt i listan, att det känns som en ganska bra diskussion att ha liksom i sitt team eller de man jobbar med, om man har en arbetsgrupp eller så, att hur kan vi hjälpa den som sammankallar mötet, så här, hur är man en bra mötesdeltagare och när och hur vill vi ha hjälp i det, vad är okej liksom. Bra, nej men det finns ju, om man tänker guerrilla interventions då, nu har vi pratat om guerrilla facilitering. Men om man tänker på det mer som ett mindset, för det finns ju andra sorters guerrilla interventions då, och när man gör någonting som man tänker är positivt för sin organisation eller samhälle, där man kanske kunde ha bett om lov, men det, istället så kör man bara. Och det finns ju något exempel, alltså guerrilla urbanism är då att man typ man lägger ut lite fröbomber i något dike eller på någon så här allmänning för att liksom för biologisk mångfald, och det är ju liksom, det är väl helt okej att göra det.
Just det.
Det finns ju jag läste om The Crosswalk Collective i LA som då har, vad heter det, målat övergångsställen på så här farliga övergångar och sånt där. Och där är det ju liksom fröbomb, det kan man väl göra liksom, lägga ut fröer. Det här blir ju lite mer eventuellt olagligt, så det finns ju liksom
om man hade sökt tillstånd för det där så hade man kanske fått avslag eventuellt.
Men man tänker nog att man gör någonting då positivt. Men vi behöver inte gå liksom till olagliga handlingar. Men det finns ju ändå liksom det här som ett mindset, att när ska man be om lov? Och när ska man bara göra för att man tänker att det här är bra för min organisation eller liksom samhället? Sådär. Vad tänker du? När ska man bara göra?
Ja, när ska man bara göra? Alltså det är ju såklart, man får vara försiktig med de etiska aspekterna när man går in på det här. Att göra någonting som man tycker, du vet, det blir lätt att man hamnar i det här, men jag vet bäst och sådär liksom. Och så. Men sen i det här fallet som du pratar om, så sen om det skulle komma någon inspektör och titta på övergångsställena där, så känns det väl lite som det är särskilt sannolikt att de ändå skulle försöka göra någon stor situation av det ändå, för att man märker ju ändå att det är liksom, du vet, alltså det här var ändå bra gjort, det här gjorde miljön bättre, det här gjorde det mer säkert eller någonting liksom sådär. Jag vet inte. Så jag tror man kan göra det ganska ofta, men kanske inte liksom dra det till liksom allt för stora längder liksom, eller göra hela så undercover operations bara för att man tänker att man vet bäst. Men om vi ska försöka koppla tillbaka det in, eller kanske är lite i en innovationskontext då, så tänker jag att från mitt eget perspektiv i alla fall så gör jag det ganska mycket, skulle jag säga. Och då tänker jag främst kring liksom att liksom prototypa och kanske testa olika typer av idéer eller koncept eller förslag för man skulle kunna göra någonting annorlunda eller någon ny grej och sådär. Speciellt när det är liksom något som är lite mer okonventionellt och kanske svårare att kommunicera. Då tänker jag att ofta att om jag har en idé på någonting som jag skulle vilja lägga lite tid på att prova för att jag tror på det konceptet, att om jag skulle komma till någon då och liksom pitcha det eller så här, på något sätt be om lov för att få göra den här grejen. Men titta här, jag har en idé som är typ så här, så skulle man kunna göra så här, kan inte jag få prova det? Så finns det ändå en viss chans att säga, ja men du kanske inte ska lägga ditt fokus på det, du kanske borde fokusera på något annat eller så istället. Just för att jag inte liksom lyckas kommunicera den här idén på det sättet som jag har det i mitt huvud. Men istället för att göra det då, så kanske jag bara tar mig friheten att liksom bygga upp den här idén lite grann. Testa på något sätt, dokumentera. Och sen kommer jag till samma person och säger, men titta här, jag har provat det här och fick det här resultatet. Och det var supereffektivt. Vad tror du? Ska jag kunna jobba vidare med det lite grann? Och så får man två tummar upp och säger, ja men vad kul, det ser jättebra ut, fortsätt med det. Sådär. Så jag tror den här typen av grejer, att man kan guerrilla intervänta lite grann eller vad man ska kalla det, guerrilla prototyping kanske, om vi ska fortsätta med guerrilla uttrycken så tänker jag att det finns en viss kraft där i att liksom lita till sin egen roll. Man kanske inte måste lita till att man sitter på liksom moraliska eller etiska svar eller så, men kanske snarare att men jag jobbar som designer, jag är ganska bra på att konceptualisera och ta fram prototyper och testa. Så att jag kanske bara ska göra det istället för... Det finns den här liksom psykologiska faktorn av att man lätt vill liksom ställa sig i ledet, eller att man vill be om lov och se till att allting är okej och att man passar in, och man vill inte att det ska bli något skav och sådär. Men jag tror att det finns mycket att låsa upp genom att liksom lita till ens expertis lite grann. Göra lite grann, testa det lite grann, komma med mer konkreta resultat så att man kan visa upp det för någon annan. För då blir det mycket lättare att kommunicera värdet av den här idén eller projektet eller vad det är nu man vill göra då. Så ja, jag tror att det är väldigt bra att göra de här guerrilla sakerna fram tills att det inte är det. Man får inte dra det för långt heller då, lite som vi pratar om. Jag vet inte, vad tänker du? Har du något mer konkret exempel? Nu känner jag pratar lite grann här om bara
mycket. Nej, men jag tänker generellt. Alltså, det du är inne på nu, sådär, det du spelar med där på något vis, det är att någon kan tycka att du har lagt in tid på fel saker på något vis.
Ja.
Och det känns ju ändå som en helt okej sak att spela med, att någon blir lite sur på en. om man pratar liksom om etiska aspekter av att använda liksom gerillametodik och bara göra liksom. Jag gav faktiskt ett väldigt liknande tips till en av mina kompisar som han är också UX designer då, och fick jobb bara för några år sedan, och det var första jobbet då efter utbildningen, och han kom in som, jag tror att det var kanske så här andra eller tredje designen på ett ganska stort ställe som hade funnits ganska länge, så det var ganska liksom teknikdrivet eller vad man ska säga. Alltså det hade liksom byggts upp av utvecklare och hade precis liksom den här designmetodiken hade liksom kommit ganska nyligen in då, och hade kanske liksom inte så starkt designdrivet eller så användardrivet på så sätt. Så att de... Det som kom in då, alltså i vad som skulle designas, var ju från de intressenterna, eller vad ska man säga, de liksom chefer som har köpt in systemet och inte från liksom slutanvändarna. Och de hade aldrig varken prototypat egentligen eller liksom testat någonting. Och när han då började nysta liksom i de frågorna om det var liksom ett alternativ i hans arbetsbeskrivning så förstod de ju inte ens vad han menade. Liksom. Och då sa jag, de vet ju inte vad det är, de förstår inte värdet av det, de vet ju inte hur det går till eller vad det kan skapa. Men du har ju ändå liksom 40 timmar i veckan, ska du inte bara använda testa någonting och visa resultatet? Och det tyckte han var lite jobbigt då, för att han var så ny in. Men han gjorde det till slut, jag tror att det var liksom ett halvår senare. Men det var ju ändå någon slags guerrilla användartestande. Ja. Och det blev ju svinbra, alltså när de förstod, när de förstod liksom värdet det skapade. Alltså när de fick se resultatet. Alltså det är ju superspännande analys liksom, när man får ta del av det. För det blev ju också sådär, eftersom att det hade ju varit så väldigt mycket så diskussioner kring liksom vilka funktioner man skulle ha, hur saker skulle se ut. Det tog en sån välda tid. Men när man liksom får, okej, här har jag testat med de här personerna och de tycker 1, 2, 3, 4, 5. Alltså det går ju så väldigt mycket snabbare också. Liksom man har lite, vad ska man säga? Mm. Ja, det är enklare att ta beslut utifrån den typen av liksom data. Så att det blir svinbra. Men jag tänker ändå att när man sitter på det, man har liksom expertis och man tänker så här, om jag bara skulle få visa det här, då skulle folk förstå vad bra det skulle bli. Och om det man satsar är att någon säger så här, varför har du lagt en halv dag på det här? Då kan man väl grilla interventionerna ändå.
Då kan man grilla.
Korv. Ja, nej men bra. Okej, men ska vi prata om, alltså vi har ju varit inne på det lite grann då, men när ska man inte göra det här då? Vad är faran med att göra det här? För det känns ju verkligen som att det finns faror med det här.
Ja, men det är klart att det gör. Det är som vi var inne på lite grann, alltså det är ändå viktigt att nämna det, tycker jag, att man ska ju inte på något sätt sätta sig moraliskt eller etiskt högre än någon annan, att så här, men jag vet att jag har av etiska skäl så har jag rätten att göra det här eller så där. Man kanske inte ska gambla allt för mycket med vad man sätter på spel då, om man ska göra någonting utan att be om tillåtelse från början då, lite som du säger, att om vi sätter liksom att någon blir arg på mig, om det är det som står på spel, det kanske inte är så farligt liksom. Men vissa grejer kan man inte ska äventyra. Men sen så tänker jag att man får ju inte, ja, man får försöka hålla det till bare minimum ändå, alltså innan man visar upp det för någon annan ändå, de här interventionen som man gör, för det är ju just, man gör det just för att liksom få ett bättre verktyg att kommunicera någonting till någon annan. Och det är ju ändå så att det är vikten av samarbete är stort på något sätt. Alltså vi måste ju jobba tillsammans, det är superviktigt. Och det är inte det vi försöker säga, att man ska köra sitt eget race.
Nej,
liksom.
Inte.
Men det kan vara väldigt, är liksom, i mindre skala väldigt, väldigt kraftfullt, tror jag, för att kickstarta vissa grejer. För att liksom få upp den här gnistan i något projekt eller omkring någon idé eller förbättra ett möte eller sådär. Att det kanske är liksom ner på minsta nivå, så kanske man inte alltid måste be om lov, utan man kan lita till sin expertis på något sätt. Så ja, så när det inte passar för att svara på din fråga. Ja, men när man har dratt det så långt att man börjar bli osäker på vad någon skulle tycka om det man har gjort, då kanske det är dags att sluta guerrilla. Då kanske man måste involvera sina kollegor eller vilka andra aktörer det nu finns i det här som man sitter och pysslar med då. Ja, jag vet inte, vad tänker du? Har du något att lägga till det, min lilla lista?
Nej, men jag håller med. Alltså, man får ju tänka liksom på etiska aspekter, att ingen liksom annan kan ta skada eller sådär. Och sen som du säger, alltså, om man ska lyckas med liksom längre projekt och långsiktigt liksom i sitt yrkesliv, så krävs det ju att man får med sig folk. Att man liksom informerar om saker man gör, liksom involverar, och liksom man får ju tänka strategiskt och smart. Men just alltså någon liten grej för att visa upp någonting, alltså för att förtydliga hur man tänker eller för att visa värdet av något, då tänker jag att man kan att ibland kan det vara bra att visa det istället för att be om lov på något vis. Så att,
Ja, men det är väl en röd tråd liksom, på något sätt. Alltså att vi, det här handlar om att få i människor närmare varandra och förstå varandra bättre och kunna kommunicera. Mm. Och det är just därför man kanske måste springa på någonting själv ett pyttelitet tag. Samma med gerillafaciliteringen i möten också. Det är ju för att alla ska få ett tydligare bild av vad de ska göra och vi ska kunna kommunicera bättre och sådär. Så även fast det är att man själv tar ansvar för någonting så är det ju för just för teamets skull ändå, tycker jag.
Bra. Nej, men, och jag tänker om man vill lära sig mer om hur man faciliterar och fyller på den metod ryggsäcken så att ingen behöver gå in och gerilla facilitera då. Då kan ni kika in avsnitt 84 som heter 9,5 tankar om att leda möten och workshops. Men också kanske så här, diskutera gerilla facilitering och kanske så här, möten så här, generellt i bland dina kollegor och se hur ni kan hjälpa varandra eller hur, vad som funkar bra och funkar dåligt kring det. Så, ja, men idag har vi fått lära oss mer om guerrilla interventions. Så jag tänker att vi tackar väl för oss. Det var svintrevligt att prata med dig om det här, Simon.
Ja, riktigt trevligt. Vilket peppigt samtal.
Ja, men då faciliterar vi vidare då.
Då faciliterar vi vidare.
Ja, tack så mycket.
Jag ska gå runt och guerrilla allting nu.
Det låter bra.
Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Transformationspodden. Den här podden görs av Hello Future och vill du veta mer vad vi kan hjälpa dig med som innovationsutvecklingspartner så gå in på vår webb hellofuture.se och läs mer. Eller kanske boka en digital fika med någon av oss så kan vi berätta mer.